Julfriden har lagt sig över Sveriges riksdag. Men snart är det ett nytt år och ny politik att ta tag i. Kanske får surdegen NATO äntligen gräddas. Tidögänget går in på sitt andra år som gifta. Och så närmar sig ett val. Det här är Älskade politik. Idag om nästa års stora frågor och doldisarna som kanske kan kliva fram. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag oraklet Lina Lund.
Hej.
Hej. Och spågubben Thomas Ramberg.
Tack ska du ha.
Varsågod. Någon vecka innan jul faktiskt, när vi spelar in det här i förväg, för att vi ändå ska kunna hänga med lyssnare under julledigheten. Men vi börjar lite kort med att blicka bakåt. Lina, summera det politiska året i en mening.
Det har varit lågmält, eftertänksamt och försonande. Nej, så blev det inte det här året heller. Det har ju varit tämligen brutalt, både i tonläget och vad gäller läget på marken.
Bra sammanfattat, Thomas Ramberg.
Jag tycker det anmärkningsvärda är vad det inte har varit. Alltså, folk har fått så mycket sämre ekonomiskt, men det har ändå inte handlat om det. Utan det har ändå varit så att det är kulturkriget som har flyttat in i kanslihuset. Det har handlat om religionsfrihet, yttrandefrihet, direkt kopplat till krig och NATO-ansökan och säkerhetshot mot Sverige och sånt.
Det var många kommatecken i den meningen, men jag godkänner det, för det var bra innehåll.
Tack
så. Vi hoppar framåt. Och det finns ju massa frågor som har dominerat det här året och som nog kommer få en framträdande roll även nu när vi byter till 2024. Vi har valt ut några ämnen där vi vill sia lite om vad som komma skall och kanske vilka personer som kan vara bra att ha på sin radar. Vi börjar i ekonomin.
Vi befinner oss fortfarande i en ekonomisk vinter. Vi har fortfarande hög inflation även om den, tack och lov, håller på att komma ner.
Det är midvinter. Men det har inte bara varit ovanligt snöigt och kallt, utan det är också ekonomisk vinter enligt finansminister Elisabeth Svantesson. Vad kommer regeringen att göra nu under nästa år för att stävja detta och göra vår igen?
Ja, men Elisabeth Svantesson har ju varit oerhört tydlig med att hennes viktigaste prio är att få ner inflationen. Det har varit inflationen, inflationen, inflationen. Och lyckas man inte med det så kan svensk ekonomi hälsa hem, mer eller mindre, har varit budskapet. Den gör svenskarna fattigare, olyckligare och kastar tillbaka oss till 70-talets tristare tidsperiod. Och innan den har kommit ner till de här magiska 2% så har vi liksom inte kunnat förvänta oss några stora ekonomiska satsningar av den sort som märks i plånböckerna. Problemet i allt detta är ju också att det är Riksbanken och inte regeringen som håller i det främsta vapnet mot inflationen, alltså styrräntan, och de är ju som bekant helt oberoende från politiken. Sen har det kommit ganska positiva signaler på sistone. Kronan har stärkts mot andra valutor. Man avstod en ny räntehöjning vid senaste mötet och svensk ekonomi håller på att kylas av. Så vad regeringen gör utav det läget återstår väl att se.
Så kanske är det tön nu och det kommer komma lite skott snart.
Kan du hoppas på?
Men hur viktigt är det då rent politiskt att det här vänder snabbt?
Jag tror att det är jätteviktigt för regeringen, därför att det är en betydande underliggande betydelse för folks... man kan säga att det är en underliggande viktig orsak till att folk är väldigt pessimistiska om framtiden. Ju. Det handlar inte bara om kriget i omvärlden och säkerhetsproblem och sånt, utan just det här att man ser att man... får sämre ekonomi, och det är ju i och med att det handlar om räntehöjningar så drabbar det ju inte bara de som redan var ganska fattiga och som nu blir jättefattiga, utan det drabbar ju också ganska brett på den medelklass som klarar sig även nu men får mycket mindre marginaler när deras lån blir dyrare och så. Så att jag tror att det där har rätt stor betydelse för den här regeringens möjligheter att bli omvald i nästa val. Att det börjar peka åt rätt håll så att man får någon sorts optimistisk känsla. Och det är ju på det sättet lite speciellt att den här delen av politiken märks så lite. Att finansministern framstår, tror jag, för många som en person som sitter lite på åskådarläktaren medan Riksbanken sköter politiken. Och därmed inte heller kan ta åt sig äran riktigt när det vänder.
Regeringen har ju liksom nästan öst pengar över Försvarsmakten och de brottsbekämpande myndigheterna. Men det är ju ingenting som märks i människors plånböcker. Och de som hade hoppats att man med en moderat finansminister skulle få se de här efterlängtade skattesänkningarna har ju blivit ytterst besvikna. Det märkte vi i höstas när brytpunkten för statlig skatt inte höjdes. Och än så länge så finns det ingen liksom privatekonomisk reformagenda i sikte heller.
Nej, den skattesänkning som blir, den är ju rätt så blygsam ändå med moderata mått mätt.
Men Elisabeth Svantesson då, finansminister, har fått sitta lite på åskådarbänk. Men kommer hon och vilka andra kommer liksom bli viktigare i den politiska debatten om ekonomin under nästa år?
Jag tror att många av dem vi har sett under det gångna året kommer fortsätta att vara tongivande i den ekonomisk-politiska debatten nästa år. Och det har ju inte främst varit partipolitiska talespersoner utan redan nämnda riksbankschefen Erik Thydén. Vi har de här flitigt anlitade bankekonomerna som återkommer som experter i olika sammanhang. Inte minst LO-ekonomerna som ju verkligen tagit plats i debatten i år med sin kritik mot räntehöjningarna och regeringens politik i kombination med Svenskt Näringslivs vd.
Jo, sen den del av ekonomin som den här regeringen har varit mer aktiv kring, det är ju sånt som har att göra med bränslepriser och det här elstödet. Och det är ju där man har kunnat mötas då i den här koalitionen mellan Sverigedemokraterna och de tre borgerliga partierna. Att dra ner reduktionsplikten, att ge det här stödet kring elpriserna och så. Det är ju saker som märks en gång. Och som det säkert kommer att bli en klimatdebatt om i väldigt stor utsträckning, inte bara en ekonomidebatt om.
Så det kommer fortsätta, men kanske på ett annat sätt?
Problemet med den sortens ekonomiska åtgärder, det är ju att man inte riktigt är säker på att de kommer att märkas för konsumenter. Alltså, elstödet är ju en gång. Mm. Så det glömmer man väl så småningom och kommer mer ihåg när kanske all den debatt som var om att det kom för sent och för lite och så vidare. Men när det gäller det som har att göra med bensin- och dieselpriser, så beror ju så mycket på världsmarknaden om man känner att det där var något eller inte. Så där är det ju mycket fråga om tur för regeringen, trots att det är ganska stora summor som man då avstår i fråga om skatteintäkter och annat.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Känner ni valrörelsefeber?
Ja, lite grann.
Gör du det?
Självklart.
Självklart. Vi har nämligen ett val på uppseglande. EU-valet.
För 2 veckor sedan så fick jag beskedet av nomineringskommittén att en majoritet i kommittén inte hade ställt sig bakom att jag skulle få fortsatt förtroende. Men sen jag gav det beskedet så har jag mötts av en enorm respons och fått ett stort stöd för att ändå pröva den här frågan som då avgörs slutligen på Kristdemokraternas partifullmäktige på fredag.
I vissa partier, läs Kristdemokraterna, har det redan stormats en del kring EU-valet. Kanske minns hur Sara Skyttedal, hon blev besnodd på toppplatsen, räknade ut sig själv ur leken. Sen kom hon tillbaka och hon vann över då David Lega som partiet hade föreslagit som toppkandidat och tog tillbaka sin första plats. Hon är en profil, Sara Skyttedal. Men vilka profiler kommer bli viktiga nu när EU-valet närmar sig?
Skyttedal tycker jag är intressant på det sättet att hon nu hamnar i en situation när hon inte bara ska vara den här vassa högerprofilen som drar till sig folk som är på högersidan i politiken genom att vara den tydligaste och med spännande rösten och sådär. Det gick ju ganska bra trots allt jämfört med hur Kristdemokraternas siffror är i vanliga val, i förra EU-valet när hon var kandidat. Utan nu i och med att Sverigedemokraterna verkar tagga upp i EU-valet så blir ju också Skyttedals uppgift att hålla gränsen höger ut och försöka motivera för väljarna varför man inte ska gå så långt till höger som Charlie Weimers och Sverigedemokraterna ska göra. Alltså Charlie Weimers är ju deras toppkandidat. Den andra som jag tycker är spännande här, det är väl vad händer med Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt, den gamle partiledaren och en som gjorde karriär mycket på att vara en framgångsrik EU-parlamentariker på 90-talet och början på 2000-talet. Han kommer ju tillbaks nu och det kommer ju att vara en kongress i Vänsterpartiet precis före EU-valet där man ska ta ställning till vad man egentligen har för program i EU-frågan. Det har ju varit ett problem för Vänsterpartiet att hantera det där. Och det programförslag som ligger nu liknar ju mest den här gamla centerlinjen nja till EU. Det var å ena sidan säger att det inte är aktuellt att kräva utträde, men å andra sidan ska vi ju hålla fast vid alternativet att Sverige kan lämna EU. Det kan visa sig nödvändigt för att bygga bättre samhälle och så vidare. Det blir väl intressant att se vad partikongressen i Vänsterpartiet gör av det där och vad Jonas Sjöstedt, som ju absolut inte vill driva några utträdesidéer och så, vad han har med sig in i den där kampanjen som bara är några veckor efter kongressen.
Sara Skyttedal och Jonas Sjöstedt säger du kommer bli spännande att följa. Och Lina, vilka kommer du hålla lite extra koll på?
Ja, men det finns ju fler föredettingar än Jonas Sjöstedt som försöker göra comeback i EU-parlamentet. Anna-Maria Corazza Bildt blir spännande att hålla ögonen på. Hon satt ju i Bryssel för Moderaterna, lämnade och nu är hon vips tillbaka som tvåa på Liberalernas lista. Den toppas jag av Karin Karlsbro, stridbar liberal som inte tvekat att gå i clinch med moderpartiet på hemmaplan vad gäller samarbetet med Sverigedemokraterna och partiets position i den svenska inrikespolitiken. Intressant att följa henne där. Vid sidan av då Charlie Weimers, Sverigedemokraternas högljudde twittrande EU-parlamentariker som lyckats nå igenom bruset, får man säga, i debatten även här hemma på sistone.
Men okej, det är några av de människor som blir spännande att följa. Men vilka frågor kommer dominera inför det här EU-valet då?
Det beror ju lite på vem du frågar. Om du frågar oppositionspartierna så tror jag att man hoppas att det kommer vara lite likartade tongångar som här hemma i inrikespolitiken. Alltså man varnar för en höger som vill undergräva demokratin, försvaga EU och liksom köra klimatet i botten. Och tittar man på de här Europa-övergripande opinionsmätningarna som görs för hela EU så ser man ju att partigrupperna som står allra längst till höger ser ut att kunna göra ganska bra val. Högerextrema ID och högernationalistiska ECR, där ju också SD ingår, ser ut att kunna flytta fram positionerna kraftigt sedan förra valet. Och i det, till detta kommer ju frågor om liksom rättsstaten och EUs grundvärderingar som har bubblat under hela de senaste mandatperioderna. Och jag tror att nu efter regeringsskiftet i Polen kan man kanske inte varna för en polsk utveckling längre, men väl en ungersk. Det kommer vi nog få höra mycket om framöver.
Det som är speciellt med det här valet är ju att de koalitioner som finns i den vanliga politiken finns ju inte.
Alltså, i den vanliga svenska politiken?
Nej, utan nu blir ju partierna som är i lag här hemma då, liksom frikopplade och kör helt egna race. Och det tror jag framförallt får betydelse just när det gäller Tidögruppen här. Alltså Sverigedemokraterna kommer att kunna vara fullt ut sverigedemokratiskt profilerade. De har ju också den mest skeptiska linjen i praktiken då, i själva frågan om synen på vårt medlemskap i EU och så.
Så det blir en spännande vår i EU-sammanhang.
Och det blir väl en mätare på hur stämningen är kring de där partierna som utgör regeringsunderlaget. Men det blir också en mätare på sammanhållningen i oppositionslaget. För att många av de här stora frågorna i EU har man ju blivit hyfsat samkörda på vänstersidan. Alltså klimatpolitik, att det är viktigt och så i största allmänhet på europeisk nivå, även om man inte är överens om alla exakta styrmedel.
Så zoomar vi ut så är det ju väldigt stora frågor som står på spel i EU under kommande år. Säkerheten, Rysslands krig mot Ukraina. Hur mycket kommer EU-länderna kunna luta sig mot USA framöver, där Donald Trump kan bli president nästa val? Utvidgningen, vad ska hända med Ukraina? Vad händer med jordbruksstödet om Ukraina blir medlemmar? Hur gör man med korruptionen? Alltså, den typen av frågor kommer nog sväva över EU-valrörelsen även här på hemmaplan.
Ukraina är nog en rookie precis, för att stämningen i Europa är ju också så avvaktande och mera splittrad. Sverige är ju inte riktigt representativt för den europeiska debatten om synen på stöd till Ukraina. Det finns ju mer skepsis i många andra länder. Det finns ju också en, vad det verkar, en växande tvehågsenhet i Ukraina. En sorts gryende krigströtthet så där, som man märker. Så att, det kan ju hända att när vi är framme vid EU-valet i början på juni så är det en ganska stor fråga i debatten.
Så det blir spännande att följa detta EU-val. Nu är vi inne på halvtid. Och då backar vi igen till året som har gått. Inte en mening den här gången, utan ett citat. Ett bevingat citat som ni tycker säger någonting om hur det politiska året har varit. Du kan börja, Lina.
Jag vill citera Fredrik Malm, Liberalernas skolpolitiska talesperson.
Vad har han sagt för bevingade ord?
Han sa, jag konstaterar att jag är här och här är här där man är.
Har det en diskussion om Fredrik Malm ska medverka här idag?
Nej, inte vad jag vet. Jag bara konstaterar att jag är här och här är här där man är.
Det här var ju på en pressträff efter ett rykte om att Sverigedemokraterna portat honom från denna presskonferens som skulle handla om anmälningsplikten. Även kallad angiverilagen. Det är ingen hemlighet att Liberalerna inte gillar detta. Och in i det sista försökt förhandla ner förslaget. Göra det så lite vast som möjligt. Och när Fredrik Malm på pressträffen fick frågor om detta så drog han ju till med ett citat ur 5 myror är fler än 4 elefanter. Jag tycker att det här, hela den här frågan om hur hamnar vi här har varit så liksom ett ledmotiv i svensk politik under hela det här året. Dels det här liksom uppvaknandet med nya skjutningar och sprängningar var och varannan dag. Hur hamnar vi där? Inget NATO-medlemskap, trots att Stoltenberg sa att det skulle ta 2 veckor. Istället har vi liksom en internationell påverkanskampanj och koranbränningar. Hur tusan hamnade Sverige i det? Och sen har man det här politiska liksom etablissemanget som i ett decennium kämpat för att hålla Sverigedemokraterna isolerat. Och nu är det de som håller i taktpinnen. Hur hamnar man där?
Thomas?
Hur blev vi den internationella igelkotten Ivar?
Är det ditt citat?
Nej, det var ifrån 5 myror är fler än 4 i alla fall.
Ja.
Mitt citat är... Det som jag har tänkt på sistone, det är när KD-ledaren Ebba Busch åberopar 1700-talsfilosofen Isaac Newton. Hon säger att vi ska ha en energipolitik som följer fysikens lagar. Mm. Och med det menar hon kärnkraft. Mm. Det tycker jag är lite spännande. Att man gör sin politik till en sorts... Den är inte så här utifrån mina värderingar eller vad jag har för vision om framtiden eller min ideologi och så. Jag rättar mig helt enkelt efter fysikens lagar. Det finns inga andra alternativ. Så hör sen.
Det hakar väl i hur det har låtit i svensk debatt under flera år att vi ska lyssna på vetenskapen. Det har, liksom, det har upprepats som ett mantra ända sedan pandemin slog till.
Och sen lyssnar man på någon annan.
Man kan lyssna på oss också.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Migrationsfrågan, den har ju också varit på agendan kan man säga. I tidavtalet har migrationen en framträdande roll och det har redan lagts fram förslag på förändringar i migrationslagstiftningen. Men hur dominerande kommer den här frågan vara i Sverige och för regeringen i nästa år?
Ja, den är ju den viktigaste frågan för regeringen jämte bekämpningen av kriminaliteten. Och på Maria Malmö Stenegards, i hennes portfölj, ja, så finns det ju ett antal saker som nu ska lösas ut. Det har ju varit, när regeringen börjar så är det ju massa utredningar som sätts igång och massa presskonferenser. Så man tror ju plötsligt att det har hänt massa saker som inte har hänt än. Men en del blir ju då verkstad efter ett tag. Några saker som händer det kommande året här nu. De här utredningarna om skärpta krav på arbetskraftsinvandring som det har pratats mycket om. Det ska komma ett utredningsförslag redan i början på 2024. När anmälningsplikten, eller som regeringens främsta fans säger, angiverilagen. Det är alltså ett tillägg egentligen till en äldre utredning om hur man ska få folk utvisade som inte har uppehållstillstånd och så. Den ska vara klar i maj. Då får vi veta vad utredaren föreslår att det där ska vara för något. Det blir ju spännande debatt säkert. Det kommer också en utredning om att det ska bli svårare att bli svensk medborgare som ska bli färdig nästa år. Det finns ju de här förslagen om hur man ska pusha på mera frivillig återvandring genom mera pengar och information och allt vad det är som kommer fram i sommar. Och så har vi det här med vandel som jag har diskuterats mycket. Det är dock inte klart förrän i januari 2025 vad det förslaget ska utreda.
Så det platsar inte på din gedigna lista?
Nej,
så
jag klämmer in det med ett skohorn här.
Verkligen.
En annan fråga som bubblar ute i Europa och som ännu inte riktigt ätits in i den svenska debatten är ju det här med förslagen om att outsourca hela asylmottagandet till ett land utanför EU. Man pratar om någon sorts säkra tredjeländer där människor ska få sin sak prövad och sen eventuellt få stanna eller slussas vidare in i Europa. Och den diskussionen pågår i många medlemsländer som ett nästa steg efter den här migrationspakten. Och där har det väl funnits tecken på att man tänker i de här banorna i delar av regeringskansliet också.
Det som händer rent praktiskt träder i kraft redan nu 1 januari det är, på det här området det är att polisen får kroppsvisitera det man förmodar är utlänningar då för att undersöka om de har rätt att vara i Sverige. Det är ju en skärpning,
ja, det är alldeles
av
strassnart.
Det som kallas den inre utlänningskontrollen.
Ja.
Sen, kopplingen mellan de här frågorna och EU-parlamentsvalet är väl dels då att Sveriges regering har som ambition att vi ska vara på absolut lägsta tillåtna nivå i EU på de här, i de här, alltså, i, vad ska man säga, lägsta tillåtna generositetsnivå på flyktingmottagning. Och den andra är ju att man säkert kommer att ha en diskussion i mellan till exempel Sverigedemokraterna och andra om det här överenskommelsen som Tomas Tobé, moderaten i EU-parlamentet, har varit med och förhandlat fram. Där Sverigedemokraterna kommer att säga att den inte är så bra.
Så har vi frågan om NATO.
Så det bästa för Sveriges säkerhet och svenska folkets säkerhet är därför att vi går med i NATO.
I have strongly welcomed the applications made last month by Sweden and Finland to join NATO. We are now working very actively on the next steps in the accession process.
We are working persistently to fulfill our commitments laid down in the trilateral memorandum, which was signed between Sweden, Finland and Turkey at the Madrid summit.
Våra baltiska vänner, Finland, många tycker att det är viktigt med Sverige i NATO för deras skull helt enkelt. Så jag tror att vi ska inte vara buskablyga här, utan vi har med ett starkt flygvapen, vi har förmågor på vatten och under vatten.
Vi skulle ju vara med i NATO nu, har vi hört ganska många gånger. Men det är vi inte. Hur frustrerande är det här för våran regering?
Ja, alltså, man kommer ju tänka på Markus 10:25. Eller hur?
Ja.
Det sades ju så här att NATO, det skulle vara den här öppna dörren. Det var ju vad alla trodde.
Det skulle gå väldigt snabbt.
Ja, det var bara att söka. Veckor. Det är hur lätt som helst. Men det visade ju sig vara ett turkiskt nålsöga istället. Mm. Alltså det är lättare att få en kamel genom det nålsögat än att få Sverige in i NATO. Det var min lite krystade koppling.
Är det
Markus? Ja, evangeliet 10 kapitlet 25 versen. För er som inte konfirmerade så handlar det alltså om att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike. Nu vill jag inte på något sätt låta min opartiskhet rubbas genom att påstå att NATO är himmelriket. Det är väl många som anser att det är ett annat ställe längre ner, men det är en annan fråga. Ja, men vi kanske ska påminna oss bara. Ansökan lämnades ju alltså in redan för sommaren 2022.
Mm, det är ett tag sedan.
Jag minns, Evelyn, hur du och jag satt där på våren och försökte få fram när kommer S bestämma sig? När sätter de ner foten?
Ja, det var hetsigt.
Och då var intrycket att bara socialdemokratin bestämmer sig. Då är ju saken biff. Men så blev det ju inte. Du frågade hur frustrerad regeringen är över detta, och det är klart att de är oerhört frustrerade. Det här var ju liksom viktigaste prioriteten för den tillträdande regeringen. Vi ser hur det amerikanska presidentvalet närmar sig med stormsteg med en presidentkandidat som inte känd som NATO-vän, och där man inte riktigt vet vart säkerhetspolitiken tar vägen. Det kommer var och varannan vecka nya utspel från Turkiet. Sist jag kollade så var det en turkisk politiker som krävde att Sverige skulle fixa fred mellan Israel och Palestina för att vi skulle bli insläppta i NATO. What a time to be alive, alltså.
Ja, den här perioden har ju varit så förmjukande för dig. Alltså, när Kristersson tog över så tänkte ju han, nu ska jag bara göra färdigt det här som vi har påbörjat. Och han åkte ju till Ankara för att liksom fixa det, och vi vet de här bilderna när det ser ut som hans hand blir sönderkramad och sånt. Mm. Nu är det ju så här, blir det av så är det ju inte en triumf för en fantastisk politisk målsättning som Moderaterna har längtat efter i decennier, utan det är ju bara en lättnadens suck över att det här förmjukande eländet äntligen har tagit slut. Och det, bara det är ju liksom politiskt en stor besvikelse för den här regeringen.
Lite triumfen då att få en kamel genom ett nålsöga.
Ja, fråga.
Men det har tagit väldigt lång tid bara.
Ja, då kommer det att kännas som en dromedar, tror jag.
Men Tobias Billström har fått den här frågan många gånger. Tusenkronorsfrågan. Som jag nu också vill ställa till er. När är Sverige med i NATO?
Nu tycker jag att vi alla gemensamt i denna sal sjunger We shall all come.
Nej, jag vill ha ett svar.
Jag gissar senast den 21 november, eller 25 november kanske nästa år.
Senast 25 november nästa år?
Det är bara en vild chansning, men något ska man ju säga.
Ja.
Helst vill jag verkligen passa på den frågan, men i solidaritet med utrikesministern så drar jag till mig nästa sommar.
Jag tror att du skulle säga solidaritet med Thomas, men du...
Nej. Jag har andra lojaliteter.
Ja. Vi hoppar vidare från denna av regeringen kallade en av de största prioriteringarna för den här regeringen till en annan väldigt stor prioritering för den här regeringen. Och det är ju kriminaliteten. Det har varit ett mörkt år i Sverige när det kommer till brottsligheten. September gick till historien som svarta september. Och det här har ju diskuterats och pratats om väldigt mycket under 2023. Men Thomas, kan det vara så att du har en liten lista på vad som kommer hända från regeringens sida nästa år?
Ja, det här är ytterligare ett sånt där exempel där man verkligen har pratat mycket, men det ska malas och malas och malas, och då börjar det falla ut nästa år. Det tror jag de är väldigt nöjda med i regeringen, att de kan visa upp något. Så att vi kommer då att få ökade befogenheter för ordningsvakter, och kommunerna ska ju anlita fler ordningsvakter och sånt där. Det har ju varit en hjärtefråga för regeringen. Det kommer att bli dubbla straff för grova vapenbrott. alltså de här, om man äger vapen som man inte får ha eller sprängämnen och så här, så ska man kunna få 4 år. Vistelseförbud är något som har diskuterats sen tidigare också, som ska bli verklighet. Visitationszonerna, detta omtalade ämne, ska gälla från 1 mars. Anonyma vittnen, lite oklart datum, men det ska införas nästa år, någon gång efter sommaren kanske. Och så de här sekretessfrågorna, så att man gör om så att huvudregeln inte längre är att det råder sekretess som måste upphävas när olika myndigheter ska kommunicera varandra, utan huvudregeln är istället att man får berätta allting, dela information och så. En del av det här sattes ju igång av den förra regeringen, det är därför det kan bli verklighet nu, och en del är sånt som den här regeringen då har sparkat på med sina berömda snabbutredningsspår. Så att det blir några månader tidigare än man hade trott annars.
Men det händer lite grejer i alla fall. Men
nej, ja, och sen blir det ju förstås det där vanliga att polisen får mycket mer pengar och ja, sånt där.
Men de politiska konflikterna kring denna fråga då, vilka av dem kommer dominera nästa år?
Ja, men det har ju generellt varit ganska få politiska konflikter vad gäller alla de här straffskärpningarna och det skiftade fokuset när det gäller brott och straff från gärningsperson till brottsoffer. Socialdemokraterna och oppositionen har varit väldigt kritiska till det som Thomas nämnde om anonyma vittnen och visitationszoner. Men i övrigt har skiljelinjerna varit ganska små. Det Socialdemokraterna har velat ha konflikt kring gäller ju de förebyggande åtgärderna. Man menar att regeringen gör alldeles för lite vad gäller att unga inte ska dras in i gängen och så. Men våra kollegor, de skallade hassarna, Hans Olsson och Hans Rotsén, granskade nyligen vad regeringen respektive S lägger på förebyggande arbete i sin budget, propp och skuggbudgeten, har kommit fram till att det skiljer ungefär 10%. Då var de generella statsbidragen inte inräknade. Så vi får se om det här fortsätter att vara bära som en politisk konflikt på det här området under nästa år.
Det var då några politiska teman som vi tänker kommer bli stora även nästa år. Men finns det några liksom personer som idag kanske är lite doldisar eller som man inte har full pejl på, som ni tror kommer att steppa upp och hamna i hetluften under 2024?
Vad gäller brottsligheten eller det brottsbekämpandet, så tror jag att Petra Lund, purfärsk som ny rikspolischef efter att Anders Thornberg fått sluta, kommer att synas och höras en hel del under nästa år. Det är en otroligt svår uppgift och hon har att leda den här jättemyndigheten som man från politiskt håll har pumpat in pengar i under ganska många år, men där resultaten väl inte riktigt motsvarat förväntningarna. Och i ett läge där den grova brottsligheten har stärkt sitt grepp.
Så henne kan man ju tänka sig att man kommer få höra en hel del från. Är det någon du tänker på, Thomas, som du tror att man ska hålla en liten extra öga på?
Ja, ja. X. Vi vet ännu inte namnet på den kommande EU-kommissionären, men det är ju väldigt spännande vem som ska efterträda Ylva Johansson, som ju utsågs tidigare då och sitter kvar fram till nu. Men i och med att det har varit ett EU-parlamentsval så blir det också en ny svensk kommissionär. Och det, jag menar, Moderaterna har rimligen någon sorts företräde som största regeringsparti att första king om de skulle utse någon från sig. Men det kan ju ibland bli så som det har blivit med den förra moderatledda regeringen, att man utsåg då en folkpartist eller liberal på den gången. Så vad vet man? Kristdemokraternas ledare Ebba Busch har i alla fall sagt i flera intervjuer att det inte är hon. Mm. För hon, det är ett sätt för henne att säga att jag tänker inte avgå.
Men du vill inte, du vill
då
inte,
blir man ju lite extra misstänkt, kan man tänka, visst, om man är konspiratorisk lag, men det kanske rimliga slutsatsen är kanske ändå att just Ebba Busch blir det inte, men det kan bli spännande, tror jag.
Det är ett blygsamt tips att säga att det nog inte blir Ebba Busch. Du vill inte ge något.
Jag har ju ändå börjat med uteslutningsmetoden då.
Sen, kan ja, man ta, sen finns det några till att välja på bara. Nu är vi inne på övertid. Och en sista fråga som jag ändå vill ställa här, när ni har så förtjänstfullt talat om nästa år, är: vad ser ni fram emot mest 2024?
Valrörelse är ju alltid roligt. Mm. Och det är ju också roligt när svensk politik för ovanligheten skulle laddas med liksom Europaperspektiv.
Det gillar du.
Så jag får säga EP-valet. Men om jag ska vara helt ärlig så ser jag nog mest fram emot Angela Merkels memoarer som ska komma i höst.
Så in person. Och Thomas då, är det Angela Merkels memoarer?
Nej, jag är mer inne på Linas första Mosse Big-valet som Margaret Thatcher skulle sagt. Hon var, sa ju nedlåtande om EU-parlamentet. Sägs i alla fall ha sagt, jag vet inte om det finns på band, att det var ett Mickey Mouse Parliament.
Men du
hon tyckte inte de höll på med något viktigt. Men sen dess har ju dessutom det parlamentet blivit mycket mäktigare, så det har ju rätt stor betydelse. Jo, men det ser jag fram emot. Det ska bli intressant. Det är ju också så långt mellan valen i Sverige. Det här med att vi har val vårt fjärde år, så vi behöver de där EU-parlamentsvalen emellan. Ja, men när jag var barn var det val vartannat år och sen var det vart tredje år och nu är det vart fjärde. Var ska det sluta? Ska de avskaffa valen?
Ja, vi får väl se. Vet ni vad jag ser fram emot nästa år?
Vi ska dricka öl.
Ja, ja, du kanske... Är det någon sorts siffermystik?
Siffermystik? Nej, jag ser självklart fram emot att vi... kommer få fortsätta podda tillsammans.
Får vi det?
Ja, det är klart!
Ja, kul.
Vi fortsätter. Redan nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack Lina Lund för det här året.
Tack Evelyn.
Och tack Thomas.
Just det, man trodde man var utesluten. Ja, tack så bra.
Det var, med en positiv not så avslutar vi detta älskade politikår. Producent var Viktor Aldén, klippning och musik Patricio Samuelsson och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.